Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hallå där, i veckans golfsnack så analyserar vi Rory McIlroys seger på Quail Hollow, hans 19:e på PGA-touren. Vi snackar också om veckans tävling i Dallas och lyssnar på Jordan Spieths tankar inför den här veckan. Vi pratar om laserkikare, en 19-årig supertalang och svenska tävlingar på Challenge-touren. Hej! Hallå där!
Tjena!
Ja, alla ropar hej, vad underbart. Det är ju onsdag och då brukar vi här på sin golfs Facebook-sida snacka lite just om vår favoritidrott, golf. Och det gör vi idag också. Klockan är innan lunch, förra veckan var det efter lunch. Det är lite olika, men någonstans runt lunch blir det i alla fall en stunds livesnack här på Facebook. Och alla som vill får gärna hänga med och titta på det här, ställa en fråga, kommentera någonting i vårt kommentarsfält. Om ni känner för det. Skulle det vara så att ni tänker att nej, jag hinner inte med. Jag ska ju käka lunch här nu. Jag ska ju kolla på mikron här eller vad det kan vara. Så kan man ju kolla på reprisen eller lyssna på podden. Simons golfpodd som kommer ut efter klockan 16 någonstans. Idag, Mattias och Fanny är ju här för att snacka lite. Vi har ett gediget program hörni. Vi ska prata om veckans tävling förstås. Byron Nelson på en ny bana i norra Dallas. Vi ska prata om Rory seger förra veckan som var imponerande. Vi ska blicka framåt nästa vecka på Kiva Island. Vad säger man Fanny?
Kiva Island.
Där man ska få ha laserkikare med på tävlingen. Snacka om det lite. Vi tänkte också uppmärksamma veckans Challenge-tävling i Skåne. Och lite annat. Vi får se vad det tar vägen någonstans. Och ni är mycket välkomna att vara med och diskutera och snacka lite. Vi kollar först Mattias. Du är ju där och jobbar hemma. Du är en happy golfer va?
Ja, mycket happy golfer är jag. Det är det jag gör mycket på dagarna. Jag är med och kör happy golfer tillsammans med två polare. Så jag lär folk att spela golf och försöker få ut dem mer på golfbanan.
Berätta lite om det förresten.
Så det är ju som ett medlemskap så att man får ett golf-ID och kan spela och så vidare. Och sen så har vi lite tjänster till så att man kan få hjälp med att vi har så här car sharing så att du kan vara med på igen, får en bil ut och lite rabatt på det. Och sen så har vi också att digital golfutbildning. Så jag har gjort flera kurser, både nybörjarkurs och lite mer svåra kurser med mängder med. Jag tror vi har över upp mot 100 filmer totalt sett med olika tips och tricks och så får man också skicka in sin sving och få den analyserad och så vidare. Så att det är som ett digitalt hem i Golf Sverige.
Grymt, man kanske skulle höra av sig. Hej Fanny, hur mår du?
Jo då, jag mår bra, det är gott.
Vad händer?
Vad händer? Jag är redo.
Spelar du golf?
Spelar jag golf? Nej, jag har inte spelat så mycket golf. Det har jag inte gjort. Det får börja lite senare. Men det har varit annat i planerna och för mycket annat att göra. Så att jag får väl gå upp till Mattias och få lite hjälp kanske innan jag börjar säsongen på riktigt.
Du är så välkommen Fanny. Vi kan göra en, hade varit superkul att göra istället med dig en caddy-instruktion. Så här är det att ta med sig en riktig caddy ut.
Ja, det är lite annorlunda. Det måste man ju bli van vid. Och man måste ju också vara van vid att säga till caddy vad caddy ska göra. Så det hade varit kul att göra något till.
Ja, bra.
Hallå? Nu hör vi det inte.
Nej, jag vet inte.
Där, nu kanske det var någon sån knapp där.
Där ja.
Nej, men jag tänker att vi går rakt på den grejen som var förra veckan. Och det var ju Rory som vann sin 19:e seger på PGA-touren. Hans tredje just på Quail Hollow, vilket är helt fantastiskt förstås. Så någonting, Mattias, som jag tänkte på var ju att han höll sig så cool på en söndag. Han hamnade ändå inte helt perfekt hela tiden. Och man har ju varit stressad andra söndagar, även fast han har vunnit så mycket. Så visst var det imponerande att han var väldigt harmonisk.
Ja, men definitivt. Höll ihop spelet bra och den är erkänt tuff också. Så att på ett sätt så kanske det är inte så att man blir stressad på samma sätt om man inte gör birdies. Utan det handlar ju verkligen mer om de här slagen vi ser. Att han gjorde några riktigt fina räddningar och höll sig kall. Här var ju verkligen var lite förvånad i alla fall när jag såg hans beslut här att till slut droppa och sen slå. För det kändes som ett väldigt klurigt slag alltså. Och det vet jag Wille och Mats pratade om också, som ju satt och kommenterade att alternativet var att han skulle bara försöka hacka ut den över där. Men han hyllade ju sin caddy Neil Diamond här efter det här, och att det här var egentligen hälften hans beslut att okej, backa ur nu och så droppar vi och försöker träffa green härifrån istället. Att de var rädda att bollen satt lite för dåligt där i ruffen för att ens få ut den och över bäcken. Och det visade sig ju väldigt lyckosamt till slut.
Det var intressant där, för de snackade om Fanny att de skulle eventuellt slå bollen upp till där publiken är först och hitta en vinkel därifrån, men de kom fram till att droppen var det minst dåliga där på något sätt.
Ja, det är ju precis. De gick ju Neil Diamond var lite coolt, men det är Harry Diamond då. Jag tyckte det var coolt, Mattias. Vi kallar honom för Neil Diamond efter detta, tycker jag.
Exakt.
Och nej, men Cabin hjälpte ju till och tänkte ju på nästa slag att den vinkeln hade inte blivit så bra sen. Som du sa, Mattias, det var ju inte helt självklart att få upp den under den situationen, få upp den därifrån. Men han var ju väldigt nöjd med sin kompis och caddy Harry då. Så att det var häftigt. Och han prisade ju också Pete Cowan efter vinsten. Pete Cowan som han har jobbat med, swingtränaren som Henrik har arbetat med så länge. Och de har jobbat ihop i några veckor nu. Och där fick han ju hjälp av det, att när han var under press kunde han hantera det bättre. Det har han ju, som du sa Peter, han har inte hanterat det lika bra innan senaste åren sen sista vinsten. Men det kunde han göra. Han hade några bra swingtankar som hjälpte honom, och så ett slag i taget för han själv. Så att det gick i vägen, och han älskar ju den vanan. Den passar honom som handen i handsken. Det sa de redan innan, att det här är ju Rorys tävling. Men det var ju ett under att han ens startade. För han var ju skadad i nacken på onsdag och torsdag morgon. Och det är häftigt hur det kan gå. Inga förväntningar säkert.
Jag tycker det finns många infallsvinklar på det här. Om man nu är journalist och så finns det ju en del infallsvinklar rätt. Och det är ju till exempel det här med att han är klar söndagen. Harry Diamond har ju fått en del, men varför har du din polare på vägen? Han är ju inte professionell, men duktig golfare, men inte caddy. Också bra, och att han då tar sig an den här veckan på det sättet som han gör då, med lite smärta innan och sen så. Så det finns många invasvinkar. Jag ska säga, Mattias, du har blivit mutad, så du får kanske höra av dig igen här då, eller lösa den här mutningen.
Så där då?
Ja, bra. Jag funderar på en annan sak. Vi brukar alltid säga, Fanny, du brukar alltid säga det, och alla som är experter, ni som är experter, brukar alltid säga, vad är viktigt på den här banan då? Träffa fairways. Måste träffa fairways. Alltså måste träffa fairways varje vecka. Men!
Om ruffen är tjock,
ja. Ja, men sluta nu. Alltså varje vecka säger ni så. 19 fairways och 56 möjliga. Det är ju liksom...
Ja. Ja, det är inte många.
Men det är ju verkligen något som har förändrats, och det är ju det man ser på alla spelare också, att det handlar ju mer att ta sig långt fram i banan. Sen så att vinna med så här låg fairway-statistik, det hör ju till ovanligheterna. Men ni ser att många ligger ju, ja men du klarar dig långt på bara träffa ungefär hälften om du bara kommer långt fram i fairway, och det är ju det man... Ja, folk börjar ha kommit fram. Det är därför folk jagar så mycket distans, för att ja, det skiljer så pass lite. Om du tar någon här, kanske Keith Mitchell, som träffade 65% och är sjunde bäst, och så jämför du det mot Grio, kanske lite längre ner på listan, som träffar ungefär hälften och då är runt 50. Det är så liten differens där att det är ju viktigare att i så fall komma långt fram. Så att det där är ju verkligen... Det har blivit lite annorlunda. Men att vinna så pass lågt med så på 34% fairway som Rory, det är ju, då krävs det otroligt bra ruffspel, för att det är svårt att komma nära pinnen.
Ja, och kanske puttning och chipning också. Det har varit intressant att se det också. Men det är ju också, beror ju också på vilken bana, om man skulle säga Honda, där ruffen är supertjock. Där blir det ju nästan ett måste. Och ofta på majors är det ju väldigt viktigt, men nej, det går att göra det på andra sättet, och det är ju, golfen har ju förändrats. Det kan vi ju se med all längden som de har och det som de går för. Plus att det är ju inte bara det, de är ju också starkare. Så att när de är starkare så har de mer speed. Victor Hovland har pratat om det. Han jobbade hårt för att få 5-8 meter längre, och då vissa sa men det spelar den någon roll. Ja, det spelar roll när jag kommer till ruffen, för då har jag mer styrka och kan slå igenom ruffen även om den är tjockare. Så att det utvecklas hela tiden. Men det är intressant. Jag håller med, det är väldigt få fairway.
Jag tänker att när Bryson DeChambeau vann US Open är känd för att tjockaste ruffen i världen, och det är så svårt, men det spelar ju ingen roll för Bryson DeChambeau att det var så tjock ruff, och någonstans med längden, så med de korta klubborna, så hanterar de det så bra. Vad händer nu då? Ett tag, så för några många år sedan nu, så vi får inte med skårorna i wedgarna måste vara på ett visst djup, och vi kan ta bort möjligheten att sätta spin på en ruffen och så. Vad händer nu då när de kommer på att det spelar ingen roll om de spelar på en ruff, för de hanterar ju det ändå. Vad blir nästa grej? Man får inte ha wedgar i ruffen, eller vad händer?
Ja, men de sätter ju pinnarna lite tajtare, och du ser ofta pinnar som har 3 yards till sidan istället för 4. Det såg man ibland innan, men det är oftare man ser det. Det är inte ens 3 meter till höger eller vänster, och de är närmare kanterna, så att det gör man. Och jag tror att ruffen också, är ruffen rejält tjock, då är det för svårt. Och så har vi greenerna. Är greenerna hårda, ja, då kan du inte komma nära. Så det är en kombination. Är det en bana där det har regnat massa och greenerna är mjuka, nej, då kan du inte skydda banan, för att då kan spelarna stoppa bollen även om de är ruffen. Men sätt dit riktigt hårda greener, tjock ruff eller en ruff som flyger, då behöver den inte vara så tjock. Då behöver den bara vara rätt läge så att bollen sätter sig. Då är det för svårt. Då måste spelarna ha ett bra närspel för att komma nära, för det går inte att stanna bollen på green. Men då måste vädret vara med och hjälpa till med det. Så att det är intressant. Intressant spel och hur det utvecklas och så. Men ja, hårda griner.
Ja, och mycket av det här tror jag har kommit också just nu, eftersom man blir... blir mycket bättre på att analysera efter data. Så att det är säkert att formen för det här har varit ganska liknande hela tiden. Man säger att snitta, att göra par eller att göra liksom 3 i, det skiljer ungefär 30 meter mellan att vara i ruffen eller att vara på fairway. Och jag tror inte att den metern egentligen har förändrats så mycket om vi tittar kanske tidigt 90-tal. Det är mer att då var man inte lika medveten om att ja, men jag hellre slår mig 30 meter fram. Om jag ligger 30 meter fram i ruffen så har jag samma snittskår som jag har 30 meter bakom fairway. Så att, jag tror, det är ju definitivt. Men som du säger, det är ju svårt att om man vill då göra det. Om man vill att folk ska börja träffa fler fairways. Vilket jag personligen tycker är roligare att titta på. När man, ja, men folk måste kanske shapea några slag för att verkligen behöva träffa fairway, inte bara ta driven och ösa. Så det är ju jättesvårt hur man ska kunna hitta det. Och groove-regeln var ju en jättebra start. Det är ju synd bara att den har blivit helt förverkad. För nu så gör den ingen skillnad egentligen. Men för att jag gissar också att det är svårt att göra, sätta en groove-regel som gör att du fortfarande har lika mycket kontakt från fairway. Och tappar mycket spin från ruffen. För det är ju det man vill åt egentligen. Du vill premiera kanske lite mer fairway-träff och förstöra för ruffslagen med wedgen. Men det är nog väldigt svårt. Så att det lär de ju inte förändra igen. Men initialt så var det en jättebra tanke, tyckte jag.
Ja, intressant idag. Det går ju att diskutera. Och längddiskussionen kommer ju säkert vara med lång tid framöver. Det var lite annat perspektiv då med statistiken där som... Ja, de är så bra att ta fram. Och det var att träffa bara 19,56 fairway.
Så... Men jag kollade just på hans, på totalt då från 10 till green så var han ändå 10 på listan Rory. Så han är ju riktigt bra alltså, från ruffen. Men så det ändå, Anser var ju längst upp på listan. Så att det, han fick ju hjälp av bra puttning Rory, helt klart.
Han tror han var trea på puttningsartikeln, ska jag säga. Så han puttar ju, var ju bra totalt sett.
Och sen kan ju, jag är ju, det är underbart, för du är så jävla bra på statistik, Mattias, och du också, Peter. Jag är ju mer för annat. Jag tycker att statistik kan ljuga, men det är ju fantastiskt om man använder det mer, och statistiken är ju mer pinpointad. Men då, det beror ju också på, var har han missat? Har han missat så han är i en, nu tittade inte jag, men har han missat så att han är i en semiruff? Det var publik. Och han missat det, han är ute bland publiken. Ja, då är det en rätt enkel förklaring till att han har kunnat slå upp bra. Så att jag skulle vilja se lite mer detaljer. Och det hade varit intressant att se. Det är inte säkert att det är så. Men vissa veckor så kan man ju missa fairway kanske med bara en fot. Och den ligger i semen. Det är en missad fairway. Men det är ju i stort sett de grinerna är mjuka, så är det ju inga problem att komma nära. Det är ju, så det beror ju på var han har missat också. Men det tar ju tid att titta ut. Då kan man ju gå tillbaka och göra i för sig.
Nästa program. Ja, jag tänkte att vi skulle gå vidare. För vi ska ju då få prata, som vi brukar göra den här veckan, om den här eleganten. Byron Nelson. Så han, du träffade Byron fan innan han lämnade oss?
Ja, jag träffade honom flera gånger, och Peggy, hans fru, och en fantastisk person. Både han och hans fru. Han var verkligen älskad. Och ja, men vilken legend. Alltså 11 tävlingar i rad, och han var väl inte utanför topp 10 på hela året. Ja, han hade en presence, väldigt en gentle giant, för han var stor, han var lång, och men väldigt en väldigt fin man.
Jag tycker det är häftigt med er, eller med ni som har familj som har varit ut så mycket, som har träffat de här legendarerna som finns, men också legenderna som har lämnat oss och liksom kan beskriva dem. För de, för jag vet inte hur det är för dig, Mattias, men de är ju någonstans bara ikoner liksom. Vi vet mycket om dem, men vi har ju ingen aura att känna. Vi kan ju ingenting om deras utstrålning och sådär. På det sättet som de inte har träffat dem. Så jag tycker det är ascoolt att höra berätta om Byron Nelson. För Byron Nelson, det är ju någonstans... en rubrik för den här veckan, AT&T Byron Nelson. Vi ska till Dallas, eller norra Dallas, till en ny plats. Jag vet inte, det är ju då TPC Craig Ranch ligger här. Jag vet inte, jag kan ingenting om det här. Vet ni något?
Ja, men de har väl...
Kör du, Mattias? När kör du?
De har inte varit där innan, men de har spelat Confertour-finalen två gånger. Fast nu var det ganska länge sedan. Det var väl 08 och 2012. Men annars så är det ganska vanlig så här TPC-bana, tror jag. Med premier, alltså bra spel från tee. Och det är väl samma så här Sosoya, Fairways och Bermuda-varianter.
Ja, precis. Sosoya Fairways, precis. Och det är härligt. Då sitter ju bollen upp riktigt bra. Plus att den stannar lite snabbare. Så det är häftigt gräs.
Ja, men det ska bli kul att se. Jag tyckte, gillade ju dock den som har spelat sista två åren här, Trinity Forest, som ju var en bana som var långt ifrån vad det vi brukade se på PGA-touren. Men den fick ju både ris och ros av spelarna. Så att, jag tror att det här, nu kände de att nu går de till en vanlig TPC-bana. Då vet de vad de får.
Ja, precis. Jag håller med. Jag gillade också Trinity Forest och det var riktigt core crencher design som verkligen var annorlunda, men här får de lite som du säger det som de förväntar sig. Det är lite kul banan, de som har, när de gjorde banan så gjorde de den med tanke på att ha en stor tävling, och klubben är så exalterad att ha tävlingen på plats. Lite kul att titta på deras Facebook-sida. De är stolta såklart att de har fått dit en tävling, ska ha den i 5 år, och det är relativt långa par 4-hål, par 3-hål, par 5-hålen ska vara nåbara, och där är det väl en hel del birdies, så att, ja, det ska bli intressant att se en ny bana. Det är,
men Fanny, den ligger ju, titta här nu, det här är Google Maps, va? Den ligger ju liksom i ett industriområde. Det är liksom en motorväg som går bredvid. Den är ju insprängd. Ja. Nu är det gamla. Det här är någon vinterbild det här förstås då. Men jag hittar på Google.
Ja, Bermudan sover här.
Ja, men jag vet inte hur charmigt det är runt omkring på det här industriområdet. Men man kanske inte ser det på tv-bilderna på samma sätt.
Ja, det ser ju ut som att man har lite kontakt med det, men förhoppningsvis, de har säkert träd så att inte man känner av det, och det finns, man har ju sett golfbanor på konstiga platser, så att förhoppningsvis är banan fin. De är i alla fall taggade att ha tävlingen.
Jag tror att det här är 18:e. De har ju en bäck, Roval Creek, som löper igenom till exempel 14 av 18 hål och sånt där. Så den får man väl se upp med, då, tänker jag. Ja, men det ska ju bli kul med av den här tävlingen. Många bra spelare med förstås. Det är det ju. Och två svenskar också. Är ju med Jonas som spelar sin tredje raka tävling efter comebacken här, och även Alex Norén som är med och ska peppa upp för nästa veckas PGA-mästerskap. Vi ska komma dit också förstås. Jag tycker det börjar bli svårare och svårare. Vi ska få svara på frågan först förresten från Henrik. Vad tror ni om Jonas här? Han har ju kvalgränsen senast på slaget där.
Ja, men jag tror att det kommer att gå bra för honom. Missar ju kvalet första tävlingen, tillbaka med ett slag bara, klarade sen precis på numret. Han hängde väl kvar i alla fall. Gjorde inte en Bryson DeChambeau som flög hem och fick flyga tillbaka när det blev så mycket vind. Det har hänt mig en gång faktiskt. Jag fick köra tillbaka samma kväll dock. Alla försäkrar mig att vi hade missat katten. Men jag tror att det kommer att gå bra för honom. Han säger själv att han inte har ont. Han kan svinga fullt ut, slå lite längre. Och jag menar, vad positivt att komma tillbaka och vara så nära första veckan och sen klara katten. Jag tror på Jonas.
Ja, jag tror att det är viktigt för honom att få 4 varv flera gånger här nu, så att det inte blir att han känner att han börjar titta på kvalgränser istället, utan han vill ju såklart titta längre upp i resultatlistan. Men skulle det bli så att han får lite tråkig start här på att komma tillbaka, att han är på fel sida kvalgränsen, så är det rätt att man kanske flyttar fokus istället på att klara kvalgränsen istället för att titta längre upp i listan. Så att det kan ju vara bra, och den här är ju kanske är nyttigt då, eftersom man inte spelat så mycket senaste åren, så är det ju nytt för alla då, den här banan. Så att det brukar ju folk säga att det är en liten fördel för de som inte är nya. Han är ju såklart inte ny, men om man jämför mot att inte spelat något förra säsongen.
Alex var hemma och tränade förra veckan, är tillbaka nu och laddar för nästa vecka också förstås. Ja, han behöver ju en hygglig tävling till för att säkra slutspelsplatsen helt och hållet. Men han känns ju trygg, va, Mattias?
Ja, det känns ju som att han får gneta på. Verkar ju inte riktigt vara helt nöjd med spelet, tycker jag, när man... Av det man hör med om att det fortfarande är lite, att han får kämpa sig runt ibland. Men det gäller ju för honom, som alla runt omkring honom säger också hela tiden, att han kan ta ett steg tillbaka och även vila lite under tävlingen och inte bara försöka träna sig ur när han inte, något som inte stämmer. För det verkar vara, det är lätt att han hamnar där. Och det är det som är så intressant, för jag tycker när man hör honom ibland inte kunna träna så mycket när han hade lite skadad, då säger han ganska snabbt i att så här, nej, det här var ju skönt att inte, men sen så nu när han är hel och känner att han kan köra, nej, men då står han ju och dunkar sina 4-5 timmar på ranchen ändå. Så att ibland så undrar jag om han inte riktigt lär sig sin egen läxa på att lite spara energi även under tävlingsveckor.
Ja, jag håller med. Han är inte ensam om det, att träna, försöka träna mer och träna sig ur. Det oftast blir det en förändring när man tränar rätt och kanske, som du säger, ta lite ledig tid och låter kroppen och knoppen få vila lite. Svårt att göra, men viktigt.
Ja, för annars så kan man bli skadad. Jag tror inte kanske att Dustin Johnson tränar lika som Alex på ranchen när han fick ont i sitt knä här. Jag vet inte, det kanske han gjorde, men han är ju skadad här veckan för en major, Dustin Johnson. Det är ingen bra. Han skulle varit med den här veckan, men kan inte vara det.
Det känns som att det kanske inte är någon superfara. Jag vet inte, det verkar ju inte vara någon stor grej. Och det jag reflekterar över, jag tror att det var en annan på Twitter också, det var så himla roligt när hans pressmeddelande som han skickade ut, så var det verkligen tydligt att det var inte han som hade skrivit, för det var inte liksom DJ-språk. Det var liksom it's with my deepest respect and all this and, att han inte kunde vara här i alla fall den här veckan, men jag garvade lite högt för mig själv faktiskt.
Ja, det var väldigt inte... långt meddelande, många ursäkter var det.
Ja, det är nog ingen fara. Han missar i alla fall. Men en spelare som ska vara med den här veckan och brukar vara med här, det är ju förstås Jordan Spieth, som kommer från Dallas. Så det är klart att han gärna är med här då. Och han har spelat både amatörtävling och någon konferitävling på den här banan som gäller den här veckan. Jag tror han misslyckades i kvalskolan faktiskt när det var där. Så han, gick inte runt. Men han kan det lite gärna. Men han har varit borta sedan Masters. Och vi undrar ju förstås hur det är med hans form som var så bra in och under Masters-veckan. Seger innan i Älvsborg och sen då Masters 3 där. Men hur det var länge sedan. Hur är formen? Så det kan svara
på. Yeah, I'm not exactly sure yet. I took kind of a week off and then I ended up actually getting COVID. So then I was out for a little while. And then, so I'm just kind of starting to get it back the last week or so. And kind of get back on track, and so I've only played a couple rounds, and so I'm looking to kind of maybe knock a little rust off that I didn't think would necessarily be here, but yeah, I feel good, feel strong, feel ready to go for a good stretch of golf coming up.
COVID-19.
Mm. Han låter fortfarande banged up, så han låter ju nasal, men gott att han mår bra.
Nu ska man inte övertolka när spelare är borta, när de inte vill och så. Men han skulle ju spela Honda, för det ville han gärna göra. Och han har tänkt att komma in hit med en annan fart inför PGA-mästerskapen. Vad tror du, Mattias, att, det liksom, att han hade byggt upp sitt självförtroende, kämpat hårt, kommit tillbaka, känt resultaten komma, vann sen och hängde också med under Masters-veckan på ett bra sätt. Vad tror du det liksom gör med honom nu när han liksom kanske inte kunde hålla den farten som han hade önskat kanske in i nästa major? Hur kan det påverka till det?
Nej, men det är klart det är negativt. Det tror jag han själv tycker också, att det inte var ingen optimal situation att inte kunna spela. Men sen vet jag inte riktigt, det känns ju också som att han köper sig inte bara liksom form för tillfället, utan han köper sig lite tid och lite lugn genom den här vinsten. Så att jag tror nästan att han på ett sätt är lugnare nu när han har vunnit och att kunna ta lite tid av och inte kunna vara med och spela än om han inte vunnit. Så att man får välja och se det kanske som att det glaset är halvfullt eller halvtomt. Men såklart just inför nästa vecka och major så är det såklart inte optimalt. Men jag tror ändå just vinsten har nog gett honom mer arbetsro. Och det är nog viktigare egentligen än kanske den formen för just för dagen.
Ja, det håller jag med om. Det tror jag också. Skulle han få välja så skulle han ju inte varit borta så länge. Men det, och jag håller med om att det är antagligen ingen fördel, men man vet aldrig. Det skulle kunna vara så att han går in med, han är ändå positiv efter vinsten, har kanske inte jättestora tankar om denna veckan hur det ska gå. Han kanske mer fokuserar på att bara spela två varv, fokuserar mer på att liksom spela än att tänka på resultatet, och det kan vara fördel, men nog hade han velat vara frisk de veckorna och spelat, det tror jag.
Ja, men det är bra. Vi tar oss an den här veckan med Jonas Spieth och de andra. Jonas och Alex och massa andra toppman som är där. John Rahm, Bruce Koepka, Sergio Garcia och Mark Leishman. De är många. Såklart, och alla kan vinna. Svårt tippat. Och det, Fanny, det är du och Tommy som kommenterar den här veckan. Det är 9:30 ja. Torsdag fredag, rätt sent.
Ja, ja. Ja. 9:30 till 12:30 på torsdag fredag.
Och lite tidigare.
Och sen 7:00 till 12:00. Ja.
Och innan dess, Pitcher Groups förstås också att ta hand om. Härligt med golf. Och det är för många en förberedelse inför den här vanan då som kommer. Kiawah Island, det är så man säger, för han säger rätt Kiawah.
Nej, man säger väl Kiawah Island. Kiawah Island. Kiawah Island.
Jag har ju bara någonstans. Jag har ju bara någonstans hört historien om hur svårt det är och hur mycket det blåser. Och det är så svårt här. Det är nästan ont att spela på den här banan. Så jag vet inte om jag skulle våga. Jag vet inte hur det är, Fanny.
Ja, det kan vara blåsigt. Och jag har varit där ett par gånger, eller några gånger. Och det är en tuff bana. Men det är ju vinden som kan, vinden och vädret. Jag har varit där i okej väder, men jag har också varit där i fruktansvärt regnväder och blåst. Något av det värsta jag har kaddat i. Så att det är mycket väderberoende på hur det är. För vinden är en enorm faktor på banan.
Det suger, Mattias.
Ja, verkligen. Det där är ju lite sån mer Trinity Forest. Jag är mycket mer för de här ut med vattnet och lite härliga linkstendenser i alla fall än TPC-banorna om jag får välja.
Ja,
jag aldrig varit där dock, men jag skulle gärna åka dit.
Ja, det är nästa vecka och det är PGA-mänskapen och vi har Alex och Henrik med där. Jag fick en fråga här i början, vi tar den nu från Rickard här då. Och det är då med laserkikaren som kommer in här. Nu ska man få använda laserkikare också under tävlingsspel här på PGA-touren. Vilket... ja, det har ju varit känt ganska länge nu, det ska bli så. Men det man har liksom inte pratat om det så hans mycket eftersom det är stängt på de andra tävlingarna. Vi får ju två frågor igen här. Vi kan vänta lite med Henrik, Rickard, om du är okej. Bara prata lite om det här med kikar, laserkikaren. Hur kommer det gå till, Fanny? Hur kommer den användas? Alltså, de är ju vana vid att använda den förstås, men inte kanske i... samband med boken då, alltså hur kommer man använda den då?
Ja, det kommer nog att vara lite varierat. Spelarna vill ju ha nummer som är mer än bara till flaggan. De vill ha över en bunker, de vill ha nummer till framkanten av green istället för bara av flaggan. Så att en spelare behöver mer nummer, kanske till bakkant, hur mycket det är bakom, det kan man inte skjuta med en laser. Så att, vi kommer att se yardage-böckerna framme och vi kommer säkert att se några caddies vara tacksamma att kunna använda lasern om de är ute på en svår vinkel. Då kanske det är snabbare om man tänker sig Jordan Spieth på The Open när han var ute på ranchen. Då hade säkert caddien gått upp till toppen av kullen, skjutit och sen skjutit tillbaka för att få ett exakt nummer. För ibland kan det vara knepigt, men överlag så kommer caddies att räkna ut med boken och så kanske de dubbelcheckar. Så jag skulle tro att det tar lite längre tid överlag med det. Faktiskt.
På tal om Jordan Spieth så fick han ju frågan på presskonferensen också. Kikarna nästa vecka, hur tänker du på det? Då var han lite förvånad och så svarade han så här.
I guess I remember someone mentioning that a long time ago, but I had totally forgotten until right now. So, yeah, I don't see why you wouldn't, but we've been checking our yardage books and cover numbers and back of green numbers for 8 years now. I think shooting the pin is just a confirmation of what we're doing elsewhere. So I have a hard time seeing it speed things up unless you get it way offline or you're out of contention. But I don't think it speed. I mean, we'll plan on using it, but I think it'll be more confirmation than anything. It's not going to be we just step up, shoot it, and go. I mean, these pins get tucked and the wind's blowing. And I mean, you got to figure out a few more things than just the number to the hole.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Han konfirmerade i den
fallet. Ja. Så bra, jag hade inte hört honom innan. Får tillägga det för lätt. Ja, men det, jag tror att det svaret skulle man nog höra av de flesta på touren, tror jag.
Ja, och jag kan ju bara liksom, jag har ju spelat på nordiska touren till exempel där man får ha bok, och det är ju många, alltså alla spelar ju med boken och den här, då har man ju dessutom ingen caddy, och det var ändå vissa som bara spelade med boken för att det var bättre och man tyckte att man fokuserade inte så mycket på pinnen, så jag tror verkligen det kommer bli så också. Jag är dock lite förvånad, för jag var det typ 3 eller 4 år sedan som de gjorde ett test på Korn Ferry Tour, och då gjorde de, jag tror det var hela 5 tävlingar som de testade det här, och jag har letat med lykta liksom efter att titta om de har liksom presenterat något av det här, om det egentligen gick snabbare eller någonting, men alltså, de har inte, i alla fall inte vad jag kan hitta, någon får gärna skicka till mig, jag har inte hittat någonting kommunicerat ifrån det. För det var ju meningen att man skulle använda som beslutsunderlag för att titta vad man skulle kunna göra på tourerna. Men antingen så faller inte PGA-touret i fatet att det fungerade, eller så, ja, jag vet inte. De testade i alla fall, men jag har inte sett något om det.
Jag tror att en liten tour har sagt, jag har inte någon information eller sett den, men det, jag håller med, det hade varit intressant. Men jag tror, jag kommer inte ihåg hur många minuter, men en mindre tour sa att när de introducerade det så blev det lite långsammare. Men det är superintressant. Vi får leta. Och...
Och verkligen då, framförallt de mindre tourerna, där skulle man ju på någonstans, och på nordiska ligan till och med, då tror jag ändå det gick lite snabbare när man lanserar det. Men det är just för där är man ju bara en person som är, om du har en caddy som kan göra mycket simultant när du själv står och kanske känner på slaget, då förstår jag att det kommer tveksamt. Om det ska göra någon skillnad i speltempot, så kommer det ta lång tid innan att folk hittar ett nytt arbetssätt. Man kommer nog inte, nästa vecka kommer det nog bara ta längre tid.
Plus att de mindre turerna har enklare pinnar. Och inte för att säga att alla är över en kam, men många på de mindre turerna har inte lärt sig ännu att det faktiskt gäller att spela för kanske alltså, över en kant 2 meter vänster om och sådär. Så att det är lite annan golf också. Det är lite andra banor också än de här som vi pratade om, typ sidbanorna. Där kan man klämma in en pinne 3 meter över en hörna. Många banor som de mindre turerna är på, kan man inte det, för då ser grinen annorlunda ut och då spelar det heller inte så lika stor roll.
Min idé är då att förbjuda böckerna och bara använda kikare.
Mm. Ja, men, vi kan ju börja med i alla fall att förbjuda grinböckerna, för de stjäl ju tid garanterat. Så att där är jag med dig. Men å andra sidan, det kommer ju någonstans. Ska du förbjuda folk att ta anteckningar då under inspelsvarvet? Eller är det de massproducerade böckerna som du ska... Då hade det liksom börjat skapas en undre marknad när Fanny går ut och gör sina hemliga böcker. Liksom.
Ja, ja, ja.
Så att jag tror att det är svårt att få folk att sluta spela in.
Ja, jag tycker man måste, för man får inte ha någon annan hjälp. Man får ha sin kikare och så får man ha huvudet bara.
Men vi kan ta bort liksom längdskyltarna på skår på 10 också. Det ska bara vara ett fält. Sätter vi ner för folket där.
Hur många gånger har man steget då från sprinkelocket? Det står det 124 liksom, och så ska man stega då till bollen där. Alltså, ja, men vi får se. Det blir spännande att se hur de hanterar det i alla fall. Och alla kommer ju ha det. Det är ingen som kommer vara utan kikare. Men det kanske blir som du säger, Fanny, och som också Jordan säger. Det är mest konfirmerande liksom, att man bestämmer. Och kanske de första dagarna, inspelsvarven, första dagarna, så använder man det. Liksom, det första, ja, vad det kan vara. Och om man hamnar snett. Det måste ju vara så.
Det kan ju vara så att spelaren skjuter, tänker jag. Det hade nog varit caddyn går numret och sen så skjuter spelaren medan caddyn stegar av och räknar ut, och då kanske det inte tar längre tid. Då har man det som konfirmering att ja, det är det jag har, men numret till pinnen är det, men vi tittar på 5 kortare där vi ska blanda den till exempel.
Men, och det är också så, när man har gjort det här och spelar med både böcker, och vilket man ju gör om det är en pro-am eller dagen innan, det är ju ganska ofta som det diffar på 1-2 meter, för att det är ju inte, och då är frågan istället, vad ska de lita på, lasen eller på det de brukar spela efter? Så att det tar nog ett tag att vänja sig.
Ja, jag tror det, och det är också det här med vinklar. Jag har pratat med Mark Long som gör boken i USA, och vinklar, man kan se exempel på när spelare eller caddies eller personer som bara spelar och använder en bok ska gå från en punkt, och så går de och så ser man att den där vinkeln stämmer inte, för det är ju som en cirkel runt, om man säger pinnen så är det ju en cirkel runt, det går ju inte att vara helt square till det. Och om då en caddy har gått och så är det, och jag håller med, det 1-2 meter, det tror jag, det kommer man att se ofta. Och det kan räcka till att det kan vara lite jobbigt. För 2 meter om pinnen bara står på 3. Det är ju en stor skillnad för de här spelarna om det är kort. Men tänk om det då är 5 meter. Då blir det ju en doubt i huvudet på spelaren. Kanske inte på lasen, men på caddien och på boken. Och det tror jag är... Jag tror vi kommer se några som inte kommer gilla det faktiskt.
Ja, man kan ju tänka sig, tänk dig Ian Poulter som var ute och svingade över att han hade hamnat på någon slow pace lista och så vidare. Jag kan se att han skjuter och så får han 2 meter fel, och det blir så slint i huvudet, han vet inte liksom, och sen så får han en dålig tid istället, och så blir han ännu argare bara.
Du får inte se så glad ut, Mattias, med det.
Jo, men det är ju kul
att se också. Jag tänker okay. också på nästa vecka då. Om de inte är överens nu och liksom, ja, det stämmer inte. Och, men sen så nästa vecka de inte får kika. Då kanske de aldrig mer kan jobba ihop då med böckerna. Där. För att, nej, det litar jag inte på. Det stämmer, det här kommer inte stämma.
Nej, det kan nog bli. Jag har faktiskt varit i en sån situation fast efteråt. Jag gick åt en spelare och ja, gick Caddy och sen så när varvet var slut så var det en som sa, kom fram och sa, ja, men du var rätt bra där på den vinkeln. Det var bara, du hade bara en yard fel. Var det någon som hade varit och lasrat och kollat av numret då som var associerad med spelaren? Så ja, man blev uppkollad.
Vad då? Så att det var någon som gick liksom och skuggade dina mått? Du
var? Ja, vi var långt ute då. Det var långt, långt ute. Svår vinkel. Ah, okay. Jättesvår vinkel. Och då, så att, det är ju svårt att skjuta om man är på fairway. Men vi var långt ute bland publiken och det var en sån där, ah, man fick gå flera gånger fram och så till sidan och så där. Ah, men det var bra, det var bara en yard fel som det var. Ja, ah, fick vara nöjd med det då. Men då blev jag kollad.
Vem var spelaren? Vem var spelaren? Nej då.
Brukar... Får man aldrig säga. Såklart.
Bra, men vi får se vad det händer. Vi går vidare. Jag tänkte hinna med ett par grejer till innan vi säger tack för idag. Vi tänkte prata om den här pojken. Jag är inne på lästa kring Lev Greenberg. Eller Lev Greenberg. Han är 13 år.
Ja, inte mer pålästa än att han tagit sig igenom första qualifying för att få spela det riktiga då, US Open-kvalet. Och det var, ja, man får nog stort.
Ja, det är enormt. Man får nog börja läsa på om honom, verkar det som, om man klarar av det. Det blir spännande att se hur det går på riktiga kvalet.
Alltså han är 13 år. Han är uppvuxen, eller född i, eller han är från Ukraina. Men är uppvuxen delvis i Belgien, men där var det för kallt. Så nu drog familjen till Florida och har varit där i 3 år nu. Och han går på high school här då och är ju ett riktigt löfte. Han blev singelhandikappare när han var 9 år. Jag lyssnade på någon intervju med Golf Channel och så därför jag vet detta. Och han har en snittlängd med driven på 250-260 yards. Och han har gått som bäst 66 vid 5-10 tillfällen. Gick här på local qualifying US Open på 70 slag och tog sig vidare en av 5 tror jag. Och kommer komma då till nästa steg, så han är inte inne i US Open än, det ska vi säga. Men han är 13 år och han har kommit till slutkvalet. Jag tror att han kommer att spela på The Bears Club i Florida. Det tror jag i alla fall att han kommer att göra. Det är inte så vanligt, är det ju inte att unga killar kommer så långt in i majorsammanhang. För sig sedan har vi sett fler unga spelare, vi och några andra har ju varit så här 13-14 år och liksom vinner tävlingar och så. Men på killsidan är det inte lika vanligt. Spontana tankar kring att han ser så bra som han är, men får uppmärksamheten här nu då, och han säger själv att mitt enda mål är att vinna 84 på Götet. Det är hans mindset liksom, han är 13. Vad spontant när ni liksom hör historien och tänker på det.
Jädra häftigt. Jag hoppas bara att det är hans mål på riktigt och inte att det är andra som är de som styr, att det är därför han spelar, att han har press utifrån, utan jag hoppas att han är en sån där ung person som bara älskar golf och vill vinna och tycker det är det roligaste som finns. Och att andra supportar det istället för att pusha det. Det tror jag är det viktigaste. Sen är det ju kul att följa och vi vet ju vad som har hänt. Jag var ute och spelade när Rory var riktigt ung och man tänkte att det där kan nog bli något. Så att häftigt att följa, men hoppas att han var älskar spelet själv.
Ja, nej, och jag tycker överlag när man hör så här unga som det är så himla långt innan någon blir bra, och jag tänker oftast på Tianling Guan som ändå spelar Masters. Han var alltså 14, han var ett år äldre när han spelade Masters, och han gjorde ju inte ens bort sig då, förutom att han fick ett plitslag då som enda spelare i typ PGA-tourens historia. Men att om han kan där på Masters, och idag så spelar ju han på PGA Tour China, så att han är ingen större kategori egentligen. Det är lite mer kvitt också på hur, ja, det är såklart jättebra att vara duktig när man är liten, men just i golf så vet jag inte om det är så mycket annat som kommer in. Och om du sa att han snittade 255 yards, så Bärs Club är ju ingen bana man skjuter under par på om man inte kan slå den en bra bit längre än så. Jag tror tyvärr att han kommer få det ta stopp för honom i nästa steg.
Annars tycker jag det är ganska häftigt med US Open-kvalet, att det i stort sett vem som helst som har någon form av talang i golf kan ju komma med där. Och det är massvis med lokala steg, och det finns internationella kvaltävlingar. Och slutkvalet tror jag har nästan 10 deltävlingar runt om. Om man minns rätt här. Så det är ju en häftig, alltså US Open är häftig på det sättet. Att man liksom, ja, men, ja, de öppnar upp helt enkelt.
Verkligen, och det är det som är ju likadant, det är det som jag tycker är synd med PGA-touren. De hade ju kanske inte velat ha kvar hela den gamla långa kvalskolan, att det ska delas ut så många kort. Men just att det är möjlighet att du kan göra något som inte ens är med golf, knappt vara proffs, och sen så en vecka senare ha ett PGA-tour-kort. Det är ju så otroligt coolt. Och lite samma blir det verkligen i US Open. Och just att det är så stor grej där med att, ja, men jag tror att du ska ha under 3 eller under 4 för att ställa upp. Så att du får ju verkligen många som är med på de här första steget och har ändå någonstans har hoppet i några hål innan de gör dubbel i alla fall. Så att det är riktigt kul.
Jag tänkte du skulle säga något där, Fanny.
jag trodde du skulle säga något. Sorry.
Nej, men jag kan tänka säga då att USJ då är ju någonstans folkets federation och förbund där, att liksom bjuda in till det här, tycker det är coolt. När jag kollade på detta så slog det mig att det är ju många fina banor som vi känner till som också är kvalbanor. Bergskamp nämnde vi, det finns andra banor som är häftiga. Och en bana, Fanny, som kommer dyka upp som slutkvalsbana är ju den här banan, Piedmont Driving Club i Atlanta. Och vem är det som står där på 10 på 18?
Ja, det ser lite suspekt ut, måste jag säga. Ja, det var en fin bana.
Vi var där och spelade, du och jag, när vi var på Tour Championship 2018, tror jag. Då var vi här och lirade. Och Piedmont Driving Club, det var ju superhäftig banan.
Ja, det var verkligen ett coolt ställe. Det är så häftigt med USA. Det finns så många coola och fina banor som man inte har hört talas om. Så att, ja, det var ett bra ställe att spela på.
Kommer inte ihåg, där tävlade vi eller det gjorde vi inte, va?
Nej, jag tror att vi inte gjorde det. Låter bättre.
jag kommer ihåg att vi tävlade.
Strunt. Det kändes som väl bara försökte fiska in någonting här.
Jag tycker jag stod lite mycket till höger där när man såg bak. Du borde sagt till där, Peter.
Eller den där. Ja, men du siktar upp på vallen där.
Jag siktar upp på vallen lite hemma. Jag gick ju ändå till banan innan.
Nej, det var häftigt i alla fall.
Ja, det är kul kul att spela nya banor.
77 tror jag att jag hade. Jag har ju ganska bra minne när jag tycker att det var bra för dem. Och så gick vi på kortusbanan också efter, men det, kan vi, det är en annan story. Vi lämnar det, vi får se vad som händer med Lev Greenberg från Ukraina via Belgien till Florida. Han pratar otroligt bra engelska efter bara varit i 3 år där borta. Den här intervjun med Gottschall som han säkert kanske har upp. Han är mer nyfiken på hur han... En annan som har kvalat är ju Louise Dahle, som fortfarande gör bra ifrån sig på proffstorerna. Det var ju en av de största talangerna vi plockade fram under tidigt 2000-talet. Skulle bli ny Annika. Försvann ju, slutade. Vi spelade lite också, men håller till nu borta i USA mest på semester. Men har kvalat in till damernas US Open som spelas på The Olympic i San Francisco i början på juni. Ja, du känner kanske Louise fan.
Ja, det är en jättehärlig tjej. Och kul att hon kvalar in. Riktigt kul. Ja, men det, man trodde ju att hon skulle vara mer framme och som du sa. Vet inte varför det blir så. Det finns ju alltid massa olika anledningar, men så var det verkligen. Och duktig, jätteduktig. Och när jag jobbade lite med landslaget så var något läger. Och, ja, riktigt härlig tjej.
Vi är ju bortskämda på damsidan. Det är ju 10 spelare tror jag som kommer att vara med på damernas Open. Vi fick en fråga här från Håkan Johansson angående slutkort i US Open. Jag tror att det är här i början på juni. Jag tror att just The Bears Club, där som vi pratade om med Lev Greenberg, och även Piedmont Driving Club, där vi hade spelat, har den 7 juni som kvaldag. Och Håkan, du frågade lite också om den här Tipsy Craig Ranch. För ett tag sedan i programmet, om du backar tillbaka sen, så har vi snackat ganska mycket om den här banan. Och för er som har missat det så kan ni ju kolla på reprisen eller lyssna på podden sen som kommer ut i eftermiddag. Titta bara på Simons golfpodd, där poddar finns, så kommer den också att dyka upp där. Bra att ni hör av er, det är kul att ni är med här lite och ställer lite frågor och så. Innan vi slutar så landar vi hemma i Sverige och vi kan väl prata framtid på något sätt kring det, för det här är veckans, tror det i alla fall, Challenge Tour-bana i Skåne, Mattias. Känner du igen dig?
Ja, men jag har inte spelat, men ja, de ska spela här. Aj, nu råkar jag. De ska spela på 2 stycken här i Sverige nu, på Hinton och Österåker. Så väldigt roligt och efterlängtat att vi får lite svensk kärnestor, för att det är ett väldigt bra sätt just för att, och det är något som ja, både svenska toren och alla har efterfrågat, just att vi måste få möjligheter för våra spelare som spelar på nordiska toren och har lite kategori på challenge tour att ta sig ut och få full kategori per challenge tour. För det är väldigt lätt att man hamnar i ett limbo, och vi har sett det från svensk eller nordisk nivå egentligen, att vi får in ett gäng spelare på challenge tour som kanske inte får så bra kategori, ja, men då kommer de ner och så får man spela på nordiska toren och så vidare. Så att det här är väldigt efterlängtat att vi kan få lite såna här ändå en svensk tävling. Sen så finns det olika sätt att göra nu för att få ut spelare, och det är väl det som är största skillnaden om man jämför mot kanske då de medelhavsländerna som Spanien och sådär. De byter ju, man får ju hälften av startfältet är ju lokalt och i stort sett, inte riktigt hälften, men en stor del. Och då byter de platser för det här, så att de får ut liksom, men de skulle då kunna ha en spansk inbjudan till den här tävlingen och så vidare. Men så vet jag inte riktigt om det kommer ske här, eftersom det här kommer ju med väldigt kort vassen och så vidare. Men väldigt kul för svensk golf att vi har 2 stycken kärnstortävlingar.
Jag tror att den här veckan så är det 36 svenska spelare som får plats, och nästa vecka så är det uppemot 40 invites till och med, att det, alltså 40 invites, så det kan bli, det blir 50 spelare, svenska spelare.
Ja, Ja, men precis. Och det är ju verkligen en viktig. Och då förstår man ju när det är så många platser. Och så har du ja, fransmännen var bra på att arrangera Challenge Tours och Spanien också ett tag. Ja, men har man 4 sådana där per säsong, ja, men det är klart man kommer få några fler antal som plockar lite poäng och några kommer i toppen så får någon typ av kategori att rulla. Så att där har vi verkligen legat på i bakvattnet i Sverige tyvärr.
Ja, men det är superviktigt. Det är viktigt också att se kompisarna som spelar bra och att få, som Mattias säger, spela de här tävlingarna. Ser man då att kompisen spelar bra i en sån här tävling så vet man att ja, men jag själv kan slå samma slag. Det är inte bara att den som spelar bra som får självförtroende, utan det blir alla de som spelar med den personen också. Så det är extremt viktigt. Och så är det ett mål att ta sig dit. Så att det är viktigt på många sätt. Och kul att ha båda de två i Sverige. Hoppas att det fortsätter. Nu hör vi inte dig.
Vad mjuta. Det är det nya nu man säger som uttryck. Du är mutad i alla möten. Så glömmer man liksom mjuta av sig. Vi har kört nästan en timme här nu. Vi är glada att så många av er har hängt med oss. Och vi ska avsluta här nu. Vi ser fram emot Challenge-tävlingarna förstås. Som är viktiga. Vi ser också fram emot veckans PGA-tävling som vi tar hand om ifrån Dallas. Fanny tillsammans med Tommy kommenterar tävlingen AT&T Byron Nelson på TPC Craig Ranch. Alltså, mina uttal är fantastiska. Jag är mycket nöjd med dem. Ja, men ska vi liksom någonstans säga så då? Vi kan ju svara på den här frågan också förresten som vi fick från Henrik här. Det är om Mike Vasaki. Kommer ihåg han som grät sig in i sin första PGA-tävling efter det lokala kvalet? Big Mike. Han missade ju att ta sig vidare där. Men han har fått en invite. Han har faktiskt fått det till Schwab Challenge. Den så på Kolumbien. Mm. Så att han får absolut spela tävlingen. Det blir ju så när man har sån bass i sociala medier och inte minst när PGA-touren tycker att det är så vi ska jobba. För om man klarar av att spela bra och dessutom har en riktig impact på PGA-touren via sociala medier eller annat, då kan man tjäna ännu mer pengar.
Ja, jag var lite förvånad över att han i den där, de la ut dem när han ringde och fick den här inviten, att han inte blev sponsrad. Jag trodde nästan att det var ett självklart att Charles Schwab, de har ju lite, det kändes som absolut en invite, men några kronor, för även om han då får spela de här två kvalgränserna, säger att han missar båda de kvalgränserna, då har han mindre pengar än när han startade.
Ja. Han skulle kunna bli en YouTuber nu, han får så mycket följare, så han skulle kunna liksom få in...
Ja, det är sant.
Pengar bara på det.
Han skulle försöka måndagskvala också, för han tyckte det var så kul att vara med. Så det var kul att se honom lyckas.
Härligt hörni. Tack så mycket för att ni, Mattias och Fanny, för att ni var med här. Och tack till er där ute också som har följt oss. Lyssna här på podden eller kolla reprisen. Fortsätt höra av er till oss på vår Facebook-sida. Och så försöker vi hålla igång den här golfelden på alla håll så gott vi kan. Och spela själva hörni. Ge er ut på banorna nu när värmen kommer. Och bara lira av er all golflust. I de restriktioner som vi har också till att använda. Ska vi nöja så då?
Det gör vi.
Ja. Bra. Hej då alla. Ta hand om
er.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.